Sommar i P1 med Ina Lundström. Ståuppkomikern delar med sig av världens bästa låtar, tjackkäkar och den stora kärleken.
Hemma hos mig så har jag en speciell hylla för mina bergsprängare. Alltså bärbara bandspelare. Och jag brukar köpa dem på loppis. De brukar inte funka från början, men det brukar alltid gå att laga dem om man bara har en bra bred gummisnodd eller lite helt okej kontaktspray. Och mina kompisar, de brukar kalla min lägenhet för Hi-Fi kyrkogården. På den här hyllan så står Hitachi-bandan som har ett pusherklistermärke på sig, och den bandan var med när jag tågsurfade på utsidan av ett pågatåg som adrenalinjagande 18-åring. Jag minns att det var Noriegas Super Thug som spelades från bandan när jag föll och skrapade upp knäna på perrongen som en säl. Och där står JVC-modellen som har axelrem, och den fick jag köpa av Helmer som hade Hi-Fi-butiken i Vasastan i Göteborg. Men jag var ju tvungen att tjata på honom i veckor, för han ville inte sälja den till mig, men till slut veknade han. Och där står den av märket Pioneer som var med på sjukhuset när jag födde min dotter till tonen av Peps. Även om jag hade tänkt att det skulle bli Dan Berglund, men jag hann inte byta just precis då. De tre och 15 andra trängs i mitt vardagsrum, och inför varje vår då lagar jag den jag tycker om bäst för tillfället extra noga. Och i samma veva brukar jag spela in sommarens blandband där jag noggrant väljer ut världens bästa låtar, i alla fall just nu. Och det är samma sak som jag kommer göra i det här programmet. Jag kommer spela mina 10 favoritlåtar för er. Jag gillar bergsprängare för de är den totala motsatsen till hörlurar. Alltså hörlurar är det tydligaste tecknet på att människor tror att de är öar. Idag är de ju i total majoritet i kollektivtrafiken. Och ja, hörlurar är fantastiska, men tyvärr är de helt värdelösa på att skapa de här sekunderna när man för bara ett enda ögonblick hör exakt samma sak som en annan människa hör. Det jag pratar om nu, det är inte att lyssna på samma låt, utan att man känner samma sak samtidigt. Det allra bästa sättet som jag har hört det här uttryckas på, det är att man flyter en sekund i samma ström. Det är motsatsen till att som individ rota djupt i sin egen själ med typ meditation. Det här är liksom bredd istället för djup. Lyssna nu. Hör du? Säger man. Och oftast hör ingen. Men det hindrar inte mig från att säga till suckande kompisar: kolla här, lägg ner telefonen, lyssna på den här låten, kolla den här raden, nu, precis innan refrängen, lyssna, lyssna. Och det är inte mitt fel att jag är sån här, för jag hade aldrig kunnat bli på något annat sätt. Jag är uppvuxen i ett arkiv som var varsamt och enväldigt kurerat av min pappa. Min mamma, hon var ofta bortrest och försörjde familjen, medan min pappa liksom är alltid har tyckt att det här med arbete är prostitution. Jag har inga minnen av att han gick till jobbet eller kom hem efter en lång dag. Jag har aldrig sett honom rasa ner i tv-fåtöljen för att rensa skallen med lite fotboll efter dagens hårda slit. Nej, han läser rakryggat. Han ser på film fullständigt koncentrerat. I mitt barndomshem, det vill säga i min pappas arkiv, där fanns det ingen radio som slumpvis skvalade fram musik. Musik lyssnades det enbart på i vardagsrummet, och det hade stora golvhögtalare, en vinylspelare, indonesiska rottingmöbler och tusentals vinylskivor. Och där inne, där luktade det en blandning av rök, stötvist supande och Karl Lagerfelds herrparfym. Och där inne, där var volymen så hög så jag började se på tv på maxvolym redan i mellanstadiet, för det var så saker skulle låta, tänkte jag. Och han lyssnade oftast ensam, utom när musiken pausades helt tvärt och han ropade efter mig: Ina! Ina! Kom! Kom! Du måste höra en grej! Då fick jag liksom vackert sluta med legot eller vad fan mina nu 5-åriga händer pysslar med för tillfället och gå in i vardagsrummet. Sätt dig här, sa han, och drog fram en stol där liksom mina ben inte riktigt nådde ner till marken. Och stolen, den stod precis där ljudet korsades mellan de 2 stora högtalarna. Och han kontrollerade att jag inte gjorde den där grejen som uttråkade barn gör, ni vet, där ögonen åker upp i taket eller att man sitter slapp. Utan han ville att jag skulle ha de bästa möjliga förutsättningarna för att ta till mig varje ton. Och så sa han: Lyssna. Lyssna nu på det här trumsolot. Och jag fattade absolut ingenting. Och då blev han uppgiven, eller rasande, beroende på om han för tillfället ägnade sig åt stötvist supande eller inte. Men ibland var det andra låtar. Sådana låtar som alla människor med öron kan ta till sig och som inte kräver att man fattar exakt vad som gör Albert Eiler så banbrytande inom modern jazz, eftersom att man inte känner till ett piss om modern jazz när man är 5 år. Alltså låtar med svenska texter som var precis som sager, fast bättre. Som var sjungna av druckna män vars röster mullrade av den här tomma självsäkerheten som min pappas röst mullrade av. Cornelis, Evert och Fred. Mest Fred. Lyssna, lyssna, sa pappa. Och jag lyssnade. Och jag blev ledsen eftersom sångerna var sorgliga och pappa var ledsen. Men det var också fint att reagera när han reagerade och höra det han hörde. Och det hände att vi grät ihop i slutet av låten, kanske över texten, kanske för att typ alla barn och papper behöver gråta ibland. Och då kan man ju lika gärna göra det samtidigt som sjömannen och ens pappa brister ut i tårar i slutet av Han hade seglat för om masten.
Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga säg inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång det var ut i skogen och slutligen brast han i gråt.
En gång när jag var 5 år så slutade jag inte gråta efter att låten var slut. För jag bara fortsatte tänka på den här stackars sjömannen som aldrig mer skulle få komma hem hela kvällen, tänkte jag på honom. Kunde inte sova, för det gör svinont att längta. Och kanske grät jag så länge just den gången för att min mamma var på andra sidan jordklotet och jag saknade henne. Kanske. Eller så kanske jag grät för att min pappas lillebror var sjöman och han skulle aldrig mer komma hem eftersom han söp inte stötvis utan hela tiden, så han levde ju inte ens längre. Men antagligen så tror jag att jag grät bara för att Fred Åkerström är bättre än någon skådespelare i hela världen på att förmedla känslor med rösten. Jag är oerhört svag för musik som gränsar till radioteater. Autotune och filter som gör att man missar liksom små nyanser och rosslingar och utandningar. Det tycker jag, precis som alla andra boomers, är ett satans otyg. Jag älskar musiker som krälar, spottar och spasmar. Som Fred, som är så passionerad att det låter patetiskt för dem som inte vågar känna efter själva. Det är ingen tillfällighet att jag ger dig min morgon förlöjligade så jävla grundligt av Killinggänget. Det finns en annan låt med Fred, Bellmans Ack du min moder, som handlar om alkoholabstinens och frälsningen när man får dricka igen. Och i en version som Fred spelar in för norsk radio, då la han sig alltså ner på golvet och skrek ut sin ångest samtidigt som han sjöng om sin själ som snart törstar ihjäl.
Ge mig en sup, min själ törstar snart ihjäl.
Alltså, jag kan inte för mitt liv begripa varför man skulle förvänta sig mindre av någon som tolkar Bellman eller sjunger om sjömän eller om månar. Och den där kvällen när jag hörde hur bra Fred var, han var så bra så jag inte kunde sluta gråta, då berättade min pappa till slut att sjömannens öde inte var över bara för att sången tog slut. Han kanske gick fram till det där skeppet med den svenska flaggan och frågade om han fick åka med hem till Sverige, och de sa säkert ja, sa pappa. Och då fick han sluta plågas av minnen och istället leva med den där flickungen som var stor nu. Och de fick barn och han slutade segla för om masten, utom då och då korta sträckor till typ Marstrand för att han ville och var sugen liksom. Och då slutade jag gråta och somnade. Och 30 år senare när jag pratade med min pappa om det här, då berättade han att han också hade gråtit av den här sången som barn. Och han berättade att hans mamma sa till honom samma sak som han sen sa till mig. Alltså, den där sjömannen gick nog på båten. Och det är väl sådana grejer man ärver, antar jag. Min mamma gillar inte Fred. Hon gillar framför allt inte att jag lyssnade på Fred. Alltså, som ensam familjeförsörjare med ett arbete som krävde att hon ibland var bortrest i månader, så hade hon ganska begränsat inflytande över min kulturella fostran. Och hennes liv hade gett henne väldigt begränsad tolerans för mullriga, druckna män. Hon är naturligtvis också uppvuxen med sånger, men många som jobbar heltid, de hinner inte gråta över påhittade sjömän som aldrig kom hem. De flesta hinner nog inte gråta över särskilt mycket alls. Dessutom så har hon fått lära sig av sina föräldrar hur man stoppar undan känslor för att orka överleva. Min mamma är född i Indonesien år 1947 och nu blir det lite snårigt en stund, men håll i hatten. Både min mormor och min morfar var gifta på varsitt håll, hade egna familjer i Indonesien på 40-talet. Under andra världskriget så ockuperade Japan Indonesien och byggde koncentrationsläger runt om i landet. Både min mormor och min morfar sattes i såna här koncentrationsläger och båda de två överlevde. Men båda de två hade också familjer, barn, makar som inte överlevde. Min mormor och min morfar träffades direkt efter kriget och fick min mamma. Och när mamma var tonåring då flyttade de till Holland och där träffade hon då min liftande pappa som levde Jack Kerouac-drömmen. Och de flyttade ihop till Sverige. Och min morfar, han älskade att berätta saker. Han berättade när vi sågs, han berättade på kassettband som han spelade in och skickade med post till Sverige. Men inga av de här banden handlar ju om sånt som man inte kan prata med barn och väldigt sällan med vuxna om. Istället så satt jag hemma vid min allra första bergsprängare. Det var en Hitachi TRK 8180-E i mitt flickrum. Och lyssnade på hur han hade stått öga mot öga med stora tigrar. Hur man gör för att överleva veckor i djungeln med bara en machete. Eller om när han var på Sumatra och skulle skjuta vildsvin och en kula ricochet. Hyvla av toppen av gässan på honom så att han fick en metallplatta i huvudet som alltid pep i säkerhetskontrollerna på flygplatser. Han fick liksom sitt liv som egentligen var fullt av död och låta som en Rudyard Kipling-roman med svårkorsade floder, bambuspjut, komodovaraner. Och jag har kvar de här kassettbanden och jag ärvde faktiskt några av hans skivor också. Framförallt ärvde jag hans mest spelade skiva, Jimmy Rogers Never No More Blues. Och vi kan aldrig veta mer om någon än vad de vill berätta. Men jag kan med bara mitt blotta öga se att det slitnaste spåret på det här albumet, det är Pistol Packin' Papa. Det är en sån där låt om hur himla härligt det är att skjuta. En sån där låt som bara finns inom gangsterrap och gammal country. Sometimes I shoot all around before I'm satisfied. Men det är klart att jag har ärvt mer saker. Jag har ärvt sånt som man inte pratar om och sånt som finns i alla familjer. Alltså mina morföräldrar sorger, de har ju färgat min mamma och gjort avtryck på mig och min pappas supande, det kommer kunna skönjas i hur mina eventuella barnbarn beter sig runt alkohol. Men förhoppningsvis så kanske de där barnbarnen kommer veta vem Jimmy Rogers var. Vi går ju inte som blanka blad genom livet. Givetvis har jag dragits till folk som super och knarkar och det är klart att jag har jobbat inom missbruksvården. Jag blev faktiskt kallad till chefens kontor där en gång för att jag hade bränt Demis Roussos skivor till en man som bodde där och som hade pundat sig till en rejäl drogpsykos. Och då sa chefen till mig, nej, om man ger dem lillfingret då tar de hela handen. Hur kan de vara så dum att de inte fattar att om det är någonting som galningar behöver så är det väl för fan att få lyssna på Demis Roussos? Ja, men vi människor, vi vill ju vara med våra likar för det känns vant och för att alternativet är mycket mer smärtsamt. Under en period så bodde vi i min familj i ett flådigt område utanför Göteborg där ingen var som oss. Där barnen hade direktörspapper och rent svenskt påbrå och små svindyra portionsförpackade yoghurtar i kylen. Där fanns det inga invandramammor, där fanns det inga pappor utan jobb. Självklart så fanns det alkade föräldrar, men de syntes ju inte till. Men i högstadiet, då hittade jag som tur var människor i stan som var som jag, som hade bök och bråk hemma. Och när jag var 14, då satt vi och drack upp spriten som vi hade snott av våra föräldrar. Och vi pratade med varandra om papper som slogs och bröder som hade dött och mammor som alltid eller aldrig grät. Familjesorger, de blir lättsamma, hanterliga skrönor när man tvättar bort skammen från dem. När man delar minnen och spelar låtar för varandra, då kan det uppstå en gemenskap där jaget löses upp och viet blir så starkt att ingenting gör ont så länge man får flyta i samma ström som sitt lilla gäng. Och vi hängde runt i Linné, vi liksom slogs, snodde, drack, vi var helt vanliga skitungar, precis som så många skitungar hade varit innan oss. Ingen var som vi, trodde vi. Men när vi lyssnade på Nationalteatern, då blev det ändå tydligt att vi hade nog funnits flera gånger om. Varje kväll var Järntorget Epastorg och varje natt så blev någon Speedy Gonzales och varje gryning kändes Skansen Kronan som paradisets berg. Jag fick mitt första falskleg när jag var 15 år och min äldre kompis var inte särskilt lik mig alls, men det funkade i alla fall. I min väska så hade jag alltid på den här tiden ett CD-case med 24 brända skivor. Och då märkte jag att restaurangpersonal, de har en tendens att förbarma sig över lillgamla tjejer som kommer in på krogar med typ 10 stökiga killar i släptåg och ber att få, snälla, höra nummer 7 på den här skivan och sen nummer 5 på den skivan och sen andra låten på den här, men höj gärna lite innan du spelar den. Vi var ju inte på klubbar, vi var på ölhak, ni vet, med obarmhärtigt ljus och träpaneler där det satt alkoholiserade ensamma vuxna som absolut inte protesterade när Nationalteatern eller Billie Holiday eller Creedence spelades i just deras andra vardagsrum. På Seiden, där var jag oftast och satt i hetska diskussioner med män som var typ 40 år äldre än mig om vem som är den bästa Bellman-uttolkaren, om varför Art Blakey alltid är ohotad som jazztrummis och om skandalen kring att Anita O'Day inte har fått ta plats bland de stora. Och jag var härdad från barnsben utanför mitt dagis på Landala torg. Där satt Frasse och drack. Och Frasse, han kunde man be sjunga låtar av Fred och Cornelis när fröknarna inte såg. Och uppe i Nordhemsbacken, där bodde min pappas bästa vän Heike, som trodde att hans granne försökte giftmörda honom. Och Heike lånade alltid ut skivor som jag fick bränna. Hela min uppväxt är marinerad i musik och fyllesnack. Och det har gjort mig precis lika gott som något annat. Det är inte alltid praktiskt och känna en instinktiv kärlek till människor med missbruk. Men det är inte heller så farligt som många tror. För av fyllon så hör man faktiskt sanningen samtidigt som man absolut aldrig kan lita på deras löften. Men de jagar alla någonting större och det är livgivande att vara runt människor som har den längtan. När jag var ung, då var det bästa jag visste att sitta bland svängande tjackkäkar som mässade om hur Greg Fitzpatricks syntslingor revolutionerar proggen eller om varför Nas alltid skulle vara bättre än Jay-Z eller om exakt i vilket spår på Nebraska-skivan som Bruce förändrade musikens framtid för alltid. Jag har fortfarande lite svårt att tänka mig någonting trevligare än det faktiskt, även om min tolerans för tjackkäkar, den har avtagit avsevärt. När jag var ung då kändes ju knarkandet mer liksom oskyldigt, mer svårdefinierat. Och så tror jag det känns tills någon dör. Och det gör ju folk. En som dog, han lämnade efter sig ett kassettband som en bekant till mig ärvde. Jag hörde det här bandet första gången i en lägenhet som jag kan se från fönstret på mitt kontor. Och när jag hörde det, det var en oskyldig sommardag, det var hasch, det var folköl. Och min bekanta, som några år senare var superskyldig till dråp, berättar om det här då ärvda kassettbandet som det stod Romano Chavo på. Han berättade att den här killen som hade dött, precis som han, var, som han själv sa, resande rom. Och att det finns en massa familjer i Sverige som har en kulturell bakgrund som de aldrig pratar om utanför familjen. Och han berättade, min kompis, att de här familjerna, de har haft egna ord, de har haft sina sånger, de har haft sina sorger i hundratals år. Och de har ärvts i tysthet. Han berättade att ordet chavo, det kommer från de resandes chavo. Och att bängen, tjej och tjuring var romska ord från början. Han berättade att jacker betyder ögon och att han som barn fick lära sig att aldrig någonsin berätta för någon utanför familjen att de var resande. Men ja, nu hade ju hans kompis dött och han hade ju det här kassettbandet och framförallt så var han ju både full och nerrökt, så han berättade ju i alla fall. Och så fick jag höra den första låten på B-sidan av kassetten, Sonja, för första gången och jag kunde känna hur familjesorgerna flödade i rummet och ut ur högtalarna genom sångaren Ralf Novak Rosengren.
Still ut i natten tysta timmar har famnats ut av vintet revos ro. Som i natten bränner mitt sin, att jag är för evigt din.
Alltså den här låten och romernas historia i Sverige har fascinerat mig sen jag hörde Sonja för första gången. När vi hade fördjupningskurs på Journalisthögskolan så la jag 3 veckor på ett reportage för att ta reda på allt om den här låten. Jag tror reportaget blev sådär, om jag inte minns fel. Ja, jag gick på Journalisthögskolan i alla fall, men det är helt irrelevant, precis som allt annat som har med jobb och studier att göra. Jag kan inte fatta varför någon skulle vilja prata om sitt senaste APT-möte när man kan diskutera Swamp Dog eller Doris Duke. Jag skulle vilja påstå att den bästa grejen med pundare är att de aldrig pratar om jobb. Den sämsta grejen är att de alltid pratar om att de ska sluta knarka, och så gör de nästan aldrig det. Nästan aldrig. Men ibland gör de det. Kevin Rowland, han slutade. Sångaren i Dexys Midnight Runner som försvann från rampljuset och alla punkfans till förmån för att trycka i sig heroin i något pundigt kollektiv utanför London. Han återvände till livet och musiken samtidigt med skivan My Beauty. Och på omslaget till den här skivan så står den här då tidigare tuffa kill-ikonen i förd damtrosor och pärlhalsband och med en uppsyn som är liksom så jävla ärlig som bara en före detta pundares uppsyn kan vara. Och han har berättat det att hela skivan är en hyllning till låtarna som räddade honom när han mådde piss. Det är inte smala låtar, det är inte smarta låtar, det är välkända dänger med ett extremt brett tilltal som är väldigt, väldigt lätta att håna. Det är You'll Never Walk Alone, det är Thunder Road, det är Ragdoll, det är absolut inte vad hans fans ville ha. Den här före detta tuffingen gjorde dessutom en version av en Whitney Houston-låt, och det var väl få saker som var töntigare 1999. Och det är så fruktansvärt modigt. Själv är man bara en tönt i jämförelse. Men att bara försöka få lite av det Kevin har, det är ett livsmål jag har. När han framförde Whitney Houston på festivaler, iklädd damkläder, då kastade ju punkfansen flaskor på honom, såklart. Och recensenterna, de kallade låten för en inspelning av en dålig karaoke-låt. Och de gamla Dexys-fansen, de trodde att han hade knarkat sig till en äkta klassisk psykos. Men vi som hör och vi som vet, vi hör ju att ingen någonsin har lyckats fånga den här stunden när någon går från mörker till ljus, som Kevin Rowland gör när han med liksom sina läkande stämband och sin black country-dialekt tar sats i refrängen när han sjunger om the greatest love of all. If I fail, if I succeed, they can't take my personal dignity. Men alltså det är så jävla modigt, för alla människor tycker det är läskigt att fläka ut sig. Till och med Kevin tycker det är läskigt. Men alla måste vi ändå göra det för att hitta varann. Och vi gör ju inte det när vi tillbaka lutat pratar om bostadspriser eller karriärsmöjligheter eller sovidmaskiner. Nej, för vi hittar varandra när vi är som matadoren i Tjuren Ferdinand. När vi gråter, sliter sönder vår skjorta, blott bröstet i vår desperata törst efter bekräftelse. Snälla, snälla, lyssna på mig! Ja, det är så jävla gött. Och vet ni vad det bästa stället är för att se människor som är så här modiga, som är liksom Kevin-modiga? Karaokebarer. Det är fan världens bästa uppfinning för alla människor. Till och med de som inte har lyckats knyta till sig ett eget sommarprat får för en stund tvinga alla att höra en låt som betyder något så in i helvete mycket för just dem. Och sitta där liksom, och höra någon sjunga Stad i ljus eller Å helga natt med en jävla vilja, men inte nå hela vägen fram till de högsta tonerna. Det tycker jag är det bästa man kan se på en scen. Alla ni som vågar gå upp och ta karaoke på allvar, oavsett sångröst, ni är mina hjältar. Och det finns få saker som provocerar mig så mycket som folk som inte gör det. Ni vet precis hur det brukar se ut, eller hur? Ett gäng liksom coola, det vill säga svinfega killar som kastar mikrofonen mellan sig. Men de försöker inte tappa ansiktet genom att liksom utstråla så här, gud vad lame det här är, när de sjunger Backstreet Boys. Jag struntar väl i Backstreet Boys! Älskar dem eller väljer en annan låt, skriker jag. Det har hänt mer än en gång. Men i Indonesien, ja, i hela östra Asien faktiskt, där har man en mycket rimligare, eller kanske snarare den enda rimliga inställningen till karaoke. Där ser man pruttfulla kinesiska affärsmän på jobbresa i Jakarta som sjunger om cotton fields i Louisiana som de aldrig har sett. Men den där Creedence-låten, den kanske påminner dem om familjen i Shandong-provinsen som de saknar, och så rör de sig själva till tårar när de med gravallvarlig stämma sjunger Now it's a little bitty baby, my mama would have rocked me in the cradle. Oh. Alltså, det är så himla fint att se. Och alla borde få flyta en sekund i samma ström som en sån där kinesisk affärsman och John Fogerty. Världens bästa karaoke-låt, det är It's All Coming Back to Me Now, som är skriven och producerad av Jim Steinman. Och Jim Steinman, han dog här om året och han skrev de pampigaste låtarna du kan tänka dig. Oftast skrev han dem för Meat Loaf. Men ibland bråkade de här två med varandra, antagligen eftersom att båda ville så jävla mycket. Och under en sån period så skrev Jim Steinman It's All Coming Back to Me Now, och då gav han den till Celine Dion istället. Det sägs att Meat Loaf blev helt ursinnig när han hörde den här låten, eftersom det låter som en Meat Loaf-låt. Och det har han helt rätt i. Och så som jag fick det berättat för mig när det grynade på en brygga på Bassholmen en julinatt för 7 år sedan, så fick det Jim Steinman att ge Meat Loaf en liten försoningsgåva, låten I Would Do Anything For Love. Absolut så har jag inte kollat upp sanningshalten i det. Det hade ju varit helt sjukt gjort. Vad jag däremot vet är sant, det är att en av världens bästa låtar, Jim Steinmans första och största låt, Total Eclipse of the Heart, spelades in först då 1983. Men att han skrev den där delen med Turn Around Bright Eyes till en skolpjäs redan 1969. Och sen fick det där Turn Around Bright Eyes vänta i 15 år på att hitta rätt sammanhang. Jag vet också att den låten är ett utmärkt lackmustest för att se om människor är värda din tid eller inte. För om de inte kan höra den här låten för att låten är för känd eller för okreddig, då behöver man inte prata om musik med dem. Utan då kan man fint ägna sig åt att liksom, ja, men diskutera airfryers eller Margot Dietz eller i värsta fall jobb. Men du som lyssnar, du fattar ju såklart, och du kan ju, trots att du har hört den här låten 1000 gånger, du kan dra upp volymen ett snäpp och verkligen se framför dig hur Steinman är där i studion med en nitjacka, grå hockeyfrilla, en imponerande ölmage, går runt vid mixerbordet under inspelningen och skrika mer, mer, kyrkklockor, pukor, fler stämmer, 3 till minst, mer reverb på virven, oska, kastanjetter, vampyrstämning, fyrverkerier, kom igen! Och du hör ju att ingen har någonsin längtat efter kärlek, så som Bonnie Tyler gör här. Hon sliter sitt hår, hon blottar bröstet, hon skriker med världens desperataste röst. Nu jävlar är det du som lyssnar på mig, jag behöver dig. Det tog faktiskt ett tag för mig att våga lyssna på sån här musik öppet, för jag är trots allt i högsta grad uppfostrad med att det är skillnad på bra musik och dålig musik. Man är smart om man lyssnar på jazz, man är dum i huvudet om man lyssnar på Bonnie Tyler. Och tyvärr gjorde det mig till en ovanligt pretentiös ungdom som liksom lyssnade på fri jazz men såg ner på country och dansband. I mitt CD-case med brända skivor så fanns det trots detta faktiskt en Creedence-skiva när jag var 17. Eftersom Creedence ju objektivt sett är oemotståndliga för alla levande människor. Och jag hade tänkt att sätta på den på Seiden en gång. Men då kom det en kille som spelade i ett uttalat coolt band fram till mig och sa: Creedence, är inte det lite enkelt liksom? Och eftersom att jag var så otroligt osäker och så oerhört mycket 17 år så liksom halade jag fram en Zappa-skiva istället som Atif bakom baren satte på. Som tur är så kom jag på bättre tankar bara 2 år senare. Det var en förmiddag, jag var 19 år, jag var ung, jag var formbar, jag halvsatt i soffan hos min dåvarande pojkvän. Jag mådde piss på grund av en massa olagliga och lagliga substanser från kvällen innan som liksom lämnade kroppen. Och när man mådde så fanns det ytterst få saker som man stod ut med. En av dem var Ken Burns 19 timmar långa dokumentärserie om jazzens historia. Det är något med den här liksom långsamma panoreringen över stillbilder som finns i alla hans dokumentärer i kombination med musiken som lugnar hela min själ. Jag hade alla avsnitten på brända DVD-skivor som jag hade fått i julklapp av min pappa. Han är väldigt generös med piratkopierat. Han är också väldigt generös med råd. Till exempel så har han berättat att man aldrig behöver ha hotell i Köpenhamn eftersom det går utmärkt att sova på centralstationen. Det gör tydligen alla, har han berättat. Det är ett riktigt dåligt tips. Men vissa av min pappas råd är jättebra. Som till exempel att man aldrig ska prova heroin. Tyvärr var det ingen som berättade det för Charlie Parker. Och när Charlie Parker började med heroin, då var det många musiker i hans krets som gjorde samma sak. I tron att de på något sätt skulle liksom smittas av hans genialitet. Det gjorde de såklart inte, utan de dog av heroinet allihop, precis som Charlie Parker gjorde. Men jag tycker ändå, det finns områden där man gör rätt i att följa Charlie Parker. Ken Burns berättar till exempel om hur den stora mannen och hans hangarounds kom in på ett ölcafé i New York där det fanns en jukebox. Och lärjungarna, de tävlade om att sätta på låtar som skulle imponera på saxofon, Jesusen. Och när mästaren själv reste sig och styrde sina tunga steg mot jukeboxen, då gick det ett sus genom lokalen. Alltså, vilken briljant avantgardjazz skulle han välja? Den här mannen som liksom uppfann biboppen, som utmanade alla som hörde dens föreställningar om vad musik kunde vara. Vad väljer han? Han valde en countrylåt. En typ Hank Williams, en kritvit, en mesig om hjärta och smärta. Lärjungarna, de blev helt ställda. De undrade, hur kunde den stora mannen välja att lyssna på det där? Någonting så jävla banalt.
And Bird looked at him and said, listen to the stories.
Och jävlar vad det landade i den där pretentiösa 19-åringen på soffan vars lever eller njurar eller vilket organ det nu är kämpade med att liksom göra sig av med gårdagens gifter. Och tack gode gud för Ken Burns och Charlie Parker. För annars hade det kanske dröjt 10 år till innan jag fattar vad som är så mäktigt med country. Eller att Alf Robertson är lika bra som Carl Michael Bellman. Eller att John Prines ord är lika välvalda som T.S. Eliots. Många av världens bästa texter kommer från countrylåtar, men de allra bästa raderna, de finns i berättelsen om Terry Allens otrogna älskare som möts i Lubbock, Texas.
They carried the tune to the motel room and they played it all night long. And just another couple on a high plains jamboree. Sad song, they understand. It's just another couple making jukebox memories, walking into troubles hand in hand.
Och dela in musik i fin och ful, det är inte lika vanligt längre. Men på 90-talet när jag växte upp, då var det fan en frodande folkrörelse. I glansiga magasin så skrev glasögonormar kröniker om vilken musik som var rätt och vilken som var fel. Det är sjukt att tänka sig idag, men så var det då. Ett ord som många i min umgängeskrets slängde sig med och som jag inte har hört på 20 år, det är ordet poser. Poser, det var man när man påstod sig tillhöra en subkultur utan att man hade betalat priset, vad det nu var för någonting. Ja, men om man exempelvis klädde sig i airwalk-skor, då kunde någon fråga om man kunde göra en kickflip på skateboard. Och kunde man inte det, trots att man hade på sig skor som på något sätt indikerade det, då var man en poser. Nitskärp, men kan inte spela elgitarr? Poser. Ramones-tröja, men har bara bestoffskivan? poser. Idag kan vita människor med dreads bli anklagade för kulturell appropriering. På 90-talet, då var det helt okej att vara vit och ha dreads. Så länge man lyssnar på reggae. Annars var man, ja precis, en poser. Om man var hiphoppare, det låter väldigt gammaldags, jag hörde när jag säger det. Då skulle man ha 2 stycken Technics 12-10 hemma. Eller vara bra på graffiti. Allra helst båda. Och i Göteborg runt millennieskiftet, då kunde man gå på klubbar som spelar hiphop flera dagar i veckan. Det var en mycket glädjelösare upplevelse än att gå på sådana klubbar idag, vill jag säga. För det första var det väldigt få som dansade på de här klubbarna. DJs uppgift, det var liksom inte att fylla dansgolvet genom att spela låtarna folk ville höra. Nej, 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 hans, det var alltid en han. Hans uppgift var att imponera på de här 2-3 killarna i lokalen som hade kreddigast musiksmak. Och kunna taktmixa, det var 1000 gånger viktigare än att skapa ett rum folk hade kul i. I alla fall var det så på de ställena jag gick till. Som exempelvis den kala lilla restauranglokalen på Andra Långgatan där jag en gång kom på min dåvarande pojkvän med att dra koks och knulla med sitt ex på toaletten. Och en annan gång fick jag ofrivilligt GHB i min öl där. Eller det var inte riktigt min öl. Den stod övergiven på baren. Det var långt kvar till min nästa utbetalning från SOS. Jag försåg mig själv. En annan kväll, som jag faktiskt minns, hände ingenting dramatiskt. Men jag var på ett otroligt jävla humör. Det var den ovanligt trevliga förfesten som levde kvar i kroppen på mig. Och på den här typen av kvällar så var ju alltid förfesten det roligaste. Man tryckte i sig smuggelöl i en takt som gjorde att man inte behövde spendera pengar på utestället. Men man ville ändå behålla fyllan hela kvällen. Men just den här förfesten hade vi för ovanlighetens skull bara varit tjejer hemma hos min kompis Shishi. Det var inget vi pratade om, men när vi turades om att sätta på låtar, då fanns det liksom en frihet i valen som inte brukade finnas när killarna var med. Det var hits efter hits efter hits, inget obskyrt alls, det var Big Pimpin, det var Always On Time, till och med Brandy och Monica, om jag inte minns fel. Och jag hade såklart satt på världens bästa låt, Juicy, med Notorious B.I.G. 3 gånger. När vi kom till klubben, då var det som att vi tillhörde en hemlig orden och det gav mig ett tillfälligt självförtroende i kombination med smuggelölen, givetvis. Den coola, rakade killen bakom skivspelarna, han satte på Gimme the Loot med Notorious B.I.G. Givetvis versionen med den oklärade samplingen som sen blev tillbakadragen, bla 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 bla, det är så himla tråkigt, jag kan inte grotta ner mig i det. Men på samma album, Ready to Die, är ju den stora hitten med, Juicy. Nu hände det, tänkte jag. Gick stadigt fram, frågade med min vänaste stämma. Juicy, kanske du kan spela lite senare. Och precis som väntat så såg ju den här rakade, otroligt oimponerad ut när han sa... Den är väl ändå rätt sönderspelad. Medan han la en värdefull 12 i sin kritvita pappersficka och sen i skivomslaget som fortfarande var inplastat. Jag minns inte mer av det här, men jag antar att jag lommade tillbaka till bordet och lärde mig att inte göra om samma misstag. Men kanske tänkte jag det, som jag vet nu, att det är mycket roligare att gå ut och lyssna på musik om man lämnar den allra värsta bajenödigheten hemma. Och att det här med att vara cool, det är något av det mest destruktiva en människa kan ägna sig åt. Och att om alla på stället dansar, då kan man faktiskt spela samma låt 2 gånger på raken. Yeah. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Alltså, visst är det speciellt att jag kan tycka att den här låten kan ha bäring på mitt liv. Alltså, låten handlar ju om Notorious B.I.G.'s uppväxt, inte om min. Stereotypes of a black male misunderstood, säger Biggie. Och jag och svin, många andra krit och nästan vita 40-någonting morse från Majerna som aldrig har satt vår fot i Brooklyn bara, ja, det är jag det. Det finns inga girls som used to diss me men nu skriver brev, cause they miss me. Jag har ingen limousin med en chaufför. Jag har aldrig köpt 5 karats diamanter och satt i min baby girl's ear. Men det fanns en hel del lärare som aldrig trodde jag skulle bli något. Och någonstans blev jag väl ändå considered a fool cause I dropped out of high school. Och det är tönt. Det är det. Men det är också så himla fint att det räcker. Man behöver inte ha exakt de upplevelserna som det sjungs om för att kunna lajva att låten handlar om en själv. När jag skulle gå från jobbet och hämta min dotter på dagis för 10 år sedan, då var det strålande solen då. Jag gick lite tidigt med någon lam ursäkt och promenerade till fots mot förskolan. Trots att det tar dubbelt så lång tid, och i lurarna så hade jag Lynyrd Skynyrds Free Bird. Som där och då inte handlar om en dude som väljer frihet framför en kvinna. Nej, nej, nej. Utan då handlar den om den enorma rebellhandlingen jag gjorde. Att promenera istället för att ta spårvagnen för att hämta sitt barn och laga typ tacos. Jag har aldrig någonsin dödat en kvinna i Tennessee och varit på flykt undan polisen. Men under rätt förutsättningar så kan det ändå kännas så när man sitter där på X2000 på väg till något trött möte i Stockholm. Men ibland behöver man inte lajva. Det är både enkelt och det är underbart. Det finns en särskild slags glädje i när en artist sjunger om exakt dig och ditt liv. Särskilt om det är ett liv som sällan blir besjunget. När en sång romantiserar just ens egen vardagsgråa lunk, då är det som att det inte bara är vi dödliga som hör musiken, utan som om musiken också hör oss. Det är därför Bruce Springsteen är världens bästa liveartist. Ingen musiker är bättre på att se och höra sin publik än vad han är. Det hörs allra tydligast från hans New Jersey-spelningar, mer exakt i den från Meadowlands-arenan i juni 1981 när han sjunger Jersey Girl. Varje gång han sjunger om Jersey, eller The Shore i låten, så rullar publikjublet fram av människor som inte bara lyssnar utan också blir lyssnade på. Jersey Girl, det är en tolkning av en Tom Waits-låt, och Bruce sjunger om sin romans med en kvinna från New Jersey. Kanske en av jordens minst romantiska platser. Och redan där har ju förstås alla kvinnor i publiken tappat det fullständigt. Men det som gör Bruce bäst, det är det han sjunger om sen. För hans kärleksintresse, det är inte ett sprött väsen. Han sjunger om exakt de lokala kvinnorna som står framför honom på Meadowlands. Flickan i sången, det är ingen flicka alls, utan det är en helt vanlig, ensamstående, knegande morsa som är trött efter en lång arbetsdag. Hon kommer hem efter jobbet, lägger sig på sängen med kläderna på och orkar ingenting. Men Bruce är kär i just den här Jersey Girlen med sina trötta ögon och sitt oinspirerande jobb. Han kommer hem till just henne och lyckas övertala henne att hänga med. Kom igen, vi går ut och dansar. Dra på lite läppstift så ger vi oss ut. Och finast av allt så säger han: vi lämnar av din unga och din mamma på vägen. Kom nu, kom. Det är en poetisk skildring där den vita riddaren tänker på den materiella förutsättningen för romantik. Barnvakt i det här fallet. Och jublet efter just den textraden, det är inte det högsta som har hörts på en Bruce-konsert. Det är inte i närheten, men det är ändå världens bästa jubel. Det är en handfull kvinnor som reagerar med chockad och ren och skär glädje över att inte behöva lajva Ungmö för att passa in i en sång. Över att han där uppe på scenen för en sekund flyter i samma ström och ser. I see you on the street and you look so tired. Girl, I know that job you got leaves you so uninspired. When I come back to take you out to eat, you're lying all dressed up on the bed and baby fast asleep. Go in the bathroom, put your makeup on. We're gonna take that little brat of yours and drop her off at your mom's. I know a place where the dancing's free. Now baby, won't you come with me? När jag var 25 år, då var jag en ensamstående mamma som sov på min kompis Carros soffa med min dotter och jobbade i bar. Det är inte så deppigt som det låter, eftersom att livet, det hade ändå liksom vida överträffat mina förväntningar. Och för att jag ju hade Bruce och Biggie och Billy och fler som börjar på B, men också på massa andra bokstäver. Dessutom så hade jag gjort mig av med en hel del pundiga beteenden och börjat plugga innan min dotter föddes. Och soffan jag sov på, det var faktiskt min kompis säng, eftersom hon flyttade in till sin dotters rum och gav mig sängen. Kompisar, alltså de är fan otroliga. Jag har hittat några av världens bästa. Vad det gäller pojkvännen däremot, då är jag expert på att nosa upp de allra rötnaste exemplaren. Tydligt destruktiva män med utmärkt musiksmak har avlöst varandra i mitt liv. Och jag har gett dem mitt allt i några år innan det har blivit liksom alldeles för ohållbart. Och jag har packat med mig mina vinylbackar och mina brända DVD-skivor med jazzdokumentärer och mina bergsprängare och kassettbanden, eller beroende på hur stormigt det har varit, i alla fall det helt oersättliga som Roman och Chavo-bandet. Och ingen har så väl uppfyllt mina illa ställda kriterier på en man som jag kan kära ner mig i som Jakob gjorde. Plötsligt satt han i baren som jag jobbade i då när jag var 25. Han kom in med min kompis Fredriksson och Jakob var helt blåslagen. Han log blygt, han tryckte i sig öl i en imponerande hastighet. Han rörde ofta på näsan och snörvla som folk som dratt tjack eller kola har en tendens att göra. Och naturligtvis frågade jag Fredriksson om de inte skulle vara kvar efter stängning. Och givetvis gick vi hem till mig efteråt och jag och Jakob, vi varvade låtar hela natten. Wu-Tang, Liza Minnelli, Johnny Cash, Master Ace och Dan Berglund. Alltså den här underbara människan hörde det jag hörde. Och jag hörde att Kris Kristofferson var otroligt bra, trots att jag inte hade fattat innan. Det är pinsamt, jag vet. När det grynade, då gick Jakob hem efter en snabb kram som gjorde mig så himla nervös att jag var tvungen att lätta heteroklappen i ryggen på honom. Du vet, när man slår den man håller om i ryggen 3 gånger så här. För att visa att man inte tror att den här fysiska närheten betyder någonting. Och när Fredriksson vaknade på min soffa, då hade jag 1000 frågor. Herregud, vem är han? Han som var här. Han var helt nedgången. Och Fredriksson sa, men vadå, Jakob måste du väl ha träffat för? Och så berättade Fredriksson att han, Jakob då, han hade precis spelat in ett rapalbum som det skulle vara 7 låtar på. Och alla låtar skulle representera en dag i veckan. Men innan allt blev klart, det var bara här om veckan, då hade någon brutit sig in i hans etta och tömt Jakobs etta helt. De hade tagit varenda dator, vartenda klädesplagg, till och med folkölen i hans kyl. Jävlar vad hemskt, sa jag förtjust. Men vad hände med låtarna? Fredriksson sa att han laddade upp det där halvfärdiga albumet på en hemsida. Några av låtarna är nästan klara. Du har väl hört Vakna, Ina? Nej, nej Fredriksson, jag har aldrig sett honom innan. Du har aldrig berättat om den här på alla sätt för mig. Helt perfekt, pundiga människan. Och jag har inte hört Vakna. Varför i helvete hade ingen presenterat oss för varandra tidigare? Vi var ju som gjorda för varandra. Han var ju uppenbart helt paj. Jag var 25 och hade till exakt 0% bearbetat det där bagaget som vi alla har med oss från barndomen. Det är klyschigt, men i mitt fall är det 100% sant. Alltså män med missbruk, de har en enorm dragningskraft på mig. Jag marinerades i en viss typ av destruktiva relationer som barn. Som vuxen vill jag bara ha mer av exakt samma. Fredriksson, han satte på Vakna och då var det bestämt. Och jag hörde en oerhört sorglig låt om droger, uppgivenhet, sociala invalider som behöver kryckor för att fungera. Hela låten börjar till och med ett sånt där knarkigt snörvlande ljud och bitet. Det var inte ens ett bit. Det var bara rakt av Nationalteaterns finaste låt i bakgrunden. Jag har aldrig blivit så kär i hela mitt liv.
Man är väl alkad, men man tänker ju som alla andra. Det kan väl aldrig skada om man tar något glas på vardagen. Kanske några stora stark på den lokala baren. Några extra glas på nästa när den första stänger. Sen via tappen till någon efterfest man skulle ratat. Och den är självklart lite röten som man kunde anat. Så man försvinner ut i natten med en stulen pava. Sen via 7 före kaffe för att vakna lite.
Här var han, den perfekta mannen, en missbrukare som inte har någonting att leva för. Men när man blir kär, då har man en tendens att pressa verkligheten genom ett rosa skimrande filter som passar en. Du vet, smoke it in your eyes och så vidare. För en förälskad person så kan en mellanchef med flint och hatt framstå som Humphrey Bogart. Eller en ängslig AD som Pablo Picasso. Och en person som har knarkat en enda gång, skrivit en låt om den enda gången, kan i ens fantasi bli en kombination av Kenta och Stoffe i De kallar oss mods. Visste ni att det finns folk som har knarktick utan att knarka? Det visste inte jag då. Men under de kommande månaderna så fick jag reda på att Jakob inte hade för vana att bli blåslagen. Att han förvisso älskade att dricka enorma mängder folköl tvåter ska det vara. Men aldrig rörde droger, inte ens rökte på. Helt sjukt, jag vet. Utom den där gången då som låten handlar om. Nej, låten var inte hela sanningen. Precis som den inte var det i Han hade seglat för om masten. Men hade jag fattat det, då tror jag faktiskt inte jag hade blivit kär i Jakob från första början. För jag gick på min magkänsla och den ville ha sopor, sprit, destruktivitet. Men istället så fick jag trygghet. Men då var det ju redan för sent, för då ville jag bara vara med han, må bra med han. Vi bråkade massa i början såklart, men det slutade liksom inte med att han försvann eller att jag förintades, utan vi hittade nya sanningar som båda ville leva och vara i. Ja, idag har vi varit ihop i 15 år. Men det kanske hade blivit så ändå. Kanske timmar på en terapisoffa hade gjort mig redo att möta omtänksamhet och kärlek. Nu, det var bara ren tur som jag inte har gjort någonting för att förtjäna. När jag hade min första praktikplats på tidningen Offside som jag hade fangirlat över långt innan dess, då vågade jag inte gå dit på morgonen. Och Jakob, han följde mig hela vägen till entrén. Inget av de jobben jag har gjort hade jag klarat utan honom. Det är tack vare honom som jag har kommit till en plats där jag får privilegiet att spela mina 10 bästa låtar för er. Men det är såklart mindre relevant. Viktigt på riktigt, det är att vi har matchande handbroderade rodeo-skjortor som vi tar på oss med lite ojämna mellanrum när vi bär ner vår bästa back med countryskivor till vår stammiskrog och spelar låtar för våra kompisar, men egentligen mest för varann. En hel kväll tills alla dansar på borden till rulla på med Jailbird Singers, Freeborn Rambling Man med David Allan Coe, Rose Garden med Lynn Anderson. Och en annan grej som jag verkligen vill berätta, det är att vi varje vår tar en promenad genom Göteborg med start i centrum och hela vägen till Mariaplan där vi går förbi alla stans skivbutiker. Och vi brukar stanna på krogar och dricka öl längs vägen. Max en öl per butik är regeln, tills vi kommer hem och inser att vi har köpt minst 3 skivor vi redan har. Men det kan bli presenter, säger vi till varann, och placerar dem tungt med sina tvillingar. Och viktigast av allt, under enstaka gånger under våra 15 år så har Jakob ignorerat sin paniska scenskräck och sjungit framför folk, men egentligen bara för min skull faktiskt. Jersey Girl på vår Bruce Springsteen-festival 2022 på en fullsmockad uteservering, Inspired of Ourselves, John Prine och Iris Dement-låten på en nära väns bröllop, och enda gången han har framfört Vakna, den här låten då som gjorde att jag blev kär i honom live framför publik, det var på mitt 30-årskalas. Fast nej, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att han står ut med mig när jag har varit nere på Red Lion och han ligger och sover i sängen med vår gigantiska hund. Och jag kommer hem och säger, Jakob, du vet ett blås för moster Lilly med Lena Nyman. Eller Better Get Hit In Your Soul med Charlie Mingus. Eller kanske Pressure Drop med Toots and the Maytals. Eller Gamla kläder med Stefan Missios. Eller Joanna med Kim Larsen. Eller vad fan som helst. Sist var det Ulla Sjöbloms De fattigas piano. Oavsett vilken låt det är så kan jag vara säker på att Jakob och jag har lyssnat på den här låten minst 20 gånger tidigare och att han antagligen helst vill fortsätta sova. Men jag sätter på De fattigas piano så högt det går med mobilens rötna högtalare, och medan jag tvättar av mig sminket och borstar tänderna samtidigt så håller jag på och pladdrar entusiastiskt om hur sjukt underskattad Ulla Sjöblom är. Och den där lilla pausen när hon tar sats innan refrängen, och så vill jag att han ska förklara för mig varför ingen kan sjunga som Ulla Sjöblom längre, och sen somnar jag liksom halvvägs in i låten och mitt i en mening, och han tar min mobil, stänger av låten, lägger mobilen på laddning och somnar om utan att hata mig alls. Jag är så jävla lyckligt lottad som får spela mina låtar för honom, för andra, för er, för min dotter. För några veckor sedan så var hon med mig på främre ståplats på Ullevi och fick se Bruce live för första gången. Lite lätt medsläpad ändå, men hon var där. Jag var där alla 3 dagarna och köpte totalt 16 biljetter till kompisar som jag absolut vill höra No Surrender med. Och Badlands och Brilliant Disguise. Och i slutet av juli så ska jag sitta på bryggan där jag hörde om Jim Steinmans och Meatloafs bråk för första gången och lyssna på ett av mina 3 kassettband tillägnade just den platsen som jag har spelat in. Och jag har tillräckligt med självkännedom för att veta att jag minst en augustinatt kommer sitta vid muren ovanför plaskbassängen där jag bor och tvinga alla och hålla käften och lyssna på Kevin Rowland. Och jag kommer stämma upp från kommandobryggan och sjunga med tusentals andra när Blåvitt spelar någon varm kväll innan avspark. Alltså innan avspark, innan livets och bollens besvikelse har hunnit gripa tag igen och allt fortfarande är möjligt. På sommaren då är det för varmt för att spela skivor på Red Lion. Men i september då tror jag att jag och Shishi kommer ha en kväll när vi bjuder in alla de där tjejerna som var med på den där extra roliga förfesten för 20 år sedan. För vi brukar göra det lite då, jag och Shishi. Och tjejerna fixar barnvakt. De tar ledigt från jobbet. De kommer. Vi har lärt oss sminka oss nu. Vi har lagt på oss några goa kilo. Vi knarkar mindre, de flesta i alla fall. Men dansar precis lika mycket. Och jag och Shishi, vi matar alla morsorna med hit efter hit efter hit. Folk har dålig kondis. Folk orkar inte dansa mer. Men då kommer fan No Scrubs. Alla tappade. Sen vill de sätta sig. Men då kommer Regulate. Ja, men nu är det väl ändå dags för en sig. Nej, då kommer Family Affair. Doing It. Survivor. Shackles. I Got Five On It. Och minst två gånger per kväll så kommer Juicy. Jag vill dela. Jag vill dela med dem och jag vill dela med er. Och det finns en låt som handlar om exakt det här. Om varför jag vill spela mina 10 bästa låtar för er. Och allt annat som jag har försökt säga i det här sommarpratet. Den här låten, den handlar om hur svårt det är att dela. Men att vi försöker ändå. Vi försöker om och om och om och om och om och om och om igen. För chansen finns ju att vi ska kunna flyta en sekund i samma ström.
I rök, i regn, i sol, i ro, på strand, på hed, i eget bo. Ge mig en hand och följ mig en dröm. När bandet slutar spela, ska vi träffas, ska vi dela. Ska vi flyta en sekund i samma ström.
Producent Kristoffer Friman Leffler och tekniker Henrik Henriksson. Ina Lundström har ju varit med På spåret och hennes parhäst där är journalisten Hanna Hellqvist som vinterpratat bland annat om en sjö i Värmland.
Så långt bort från allting, så långt bort från Stockholm och jobbet och bussarna och bilarna. Jag känner mig fullständigt trygg där. Min pappa lärde mig simma i den där sjön. Han lärde mig att flyta och att dyka. Och jag vet precis var det finns berg på botten och var det finns sjögräs. Jag kan den där sjön. Den där kvällen när det brann i skogen, bara en snabb springtur från den geografiska platsen för vart jag föreställer mig livet. Mitt ground zero för min känsla av trygghet. Då låg jag på rygg i sjön och tänkte att hit kommer i alla fall inte elden. Inte ner hit där jag ligger.
Sök efter Vinter i P1 med Hanna Hellqvist i appen Sveriges Radio Play.